Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Öyvind Edvardsen predikar i Lepplaks bykyrka söndagen före domsöndag 15 november 2015 över Matteus 24, 36-44.
Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext, den finner vi också i Matteus evangeliet. Och det är i Matteus evangeliet 24 kapitel, verserna 36 till och med 44. Och vi läser i Jesu namn. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Amen. O Herre, helga dessa dina ord i våra hjärtan. Amen. Visst måste det ha sett konstigt ut när Noa började bygga en båt på torr mark långt ifrån vatten. Det måste ha varit en märklig syn. Ungefär som att någon skulle börja bygga en stor tankbåt mitt ute på åkern här. Mycket märkligt fenomen. Det var ingen leksaksbåt Noa byggde. Han byggde en riktigt stor båt, en ark som skulle rymma alla sorters djur och hans egen familj. Han skulle ta med sig mat för resan, mängder av mat för alla djuren och alla människorna. Han byggde på båten i lång tid och människor runt honom kan inte ha missat det byggverk som reste sig mitt på torra jorden. Båten och byggprocessen av båten tjänade som en förvarning på vad som skulle komma. Människan hade genom sin egen synd fört domen över sig själv. Gud hade tröttnat på människornas synder och deras uppror mot honom. Gud hade bestämt sig för att utrota alla människor. Alla förutom en och hans familj. Noa fann nåd hos Gud. Det står att han var rättfärdig. Och genom arken, genom den här stora båten, så räddade Gud Noa med hans familj från den väldiga floden som Gud sände över hela jorden. Arken var en förvarning före floden och den var en räddning under floden. Människor levde sina liv som om ingenting särskilt var på gång, helt fram till det började regna och Noa och hans familj och alla djuren gick in i arken. Matteus skriver att människor under Noas dagar, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. De levde människors liv. De ägnade sig åt det som människor sedan de första människor ägnat sig åt att upprätthålla sig själv och föra vidare människosläktet. Det var inte på grund av detta som Gud hade tröttnat på människorna. Denna delen av livet, den var som det skulle vara. Det var som normalt. Gud skapade ju människan med den förmåga och den avsikt att de skulle ta till sig, föda, leva tillsammans med andra människor, gifta sig, bli bortgifta, föröka sig, för på så vis att föra människosläktet vidare. Det var Guds avsikt med att skapa människan, människan som han gjorde. Gud hade skapat det så. Det här var inte synd. Det var alltså inte synd när de åt och drack. Det var inte synd när de gifte sig och blev bortgifta. Det var som Gud hade skapat människan. Vad var så deras synd mitt i dessa vardagliga liv? Var i bestod synden? I första Moseboken kapitel 6 står det om människor vid denna tid. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Människans synd i sina liv var att hela deras liv styrdes av ondska och deras tankar och avsikter var helt och hållet onda. De var allt igenom onda, står det. Det var inte bara lite ont, ibland ont, men allt igenom, tvärs igenom, helt och hållet. Det fanns ingen godhet kvar hos människan. Så när de åt och drack, så när de gifte sig och lät sig bortgifta, så gjorde de det inte till Guds ära. De ägnade inte Gud en tanke, utan deras tankar var onda, allt igenom onda. Allt de gjorde i sina liv präglades av ondskan. De levde onda liv. De ägnade sina liv åt det som var ont. Deras liv hade blivit deras Gud. De hade upphöjt sig själv över Gud. De hade upphöjt sina liv över Gud. Medan den Gud som var deras skapare hade de glömt. De var så upptagna av livets vardagliga saker att de hade vänt sig helt bort från sin Gud. Så när floden kom var det, som Matteus skriver, de visste ingenting. Det kom som en chock. Wow, kommer en flod nu? Det visste vi inte. Det har vi inte gått miste om någonting. De visste ingenting. Eftersom de hade varken lyssnat till Gud eller till hans tjänare Noa. De var så drunknade i sina egna liv att de inte förstod att något var på gång när en stor båt höll på att byggas på torr mark. De hade inte tagit hinten. De hade inte tagit till sig av förvarningarna eftersom de var för upptagna med sina onda liv. Gud, han uppmanar oss att vaka inför den dagen människosonen kommer igen. Han kommer i en stund när vi inte väntade. Men vi är inte de enda som inte vet vilken dag han kommer igen. Heller inte Jesus vet vilken dag han ska komma igen. Sonen vet inte vilken dag fadern har tänkt sända honom tillbaka till jorden. För att föra hem till sig alla sina kära barn. Endast fadern känner den dagen och den stunden. Ingen förutom fadern. När Jesus säger det här så säger han det som Guds son som har blivit människa. Sonen i sin mänsklighet. Han ställer sig på människans sida. Han ställer sig bredvid oss och ser situationen från vår synvinkel. Vi kan inte gissa dagen. Det är omöjligt. Så istället för att lägga tid på att försöka räkna ut vilken dag han kommer igen, så uppmanar Jesus oss att ständigt vara vakna. Det är budskapet från Jesus i dagens text. Vaka, inte försök räkna ut vilken dag det är. Det kan vara spännande. Nej, utan vakna. Han kan komma när som helst. Jesus, han vill att vi ska leva med en ständig längtan och en ständig väntan på hans återkomst. Det är så han vill att vi ska leva våra liv. Vi ska längta efter hans återkomst. Han vill att vi ska leva våra jordiska liv fullt medvetna om att en dag kommer vi stå ansikt till ansikt med vår Gud, och han kommer att kräva räkenskap för våra liv. Jesus säger att vi som han har kallat genom sitt ord ska vara beredda inför den dagen. Vi behöver inte vara oroliga inför den dagen. Inte heller behöver vi undra på vilket sätt vi ska vaka. Är det något särskilt sätt han vill vi ska vaka på som vi inte vet om? Nej. Vi kan vara lugna och vi kan vara säkra inför den dagen. Vi kan vara lugna inför den dagen. Eftersom Gud har själv ställt allt i rätt ordning inför den dagen. Han har förberett för den dagen. Och han har givit oss allt vi behöver veta för att vara vakna. Han har givit oss det i sitt ord till oss i Bibeln. Här berättar Gud om allt vi behöver veta för att vara vakna. Ja, det är genom att förbli i Guds ord i Bibeln som vi vakar. Vi är vakna om vi förblir i Guds ord. I vår gamla människa så är också vi som människorna var på Noas tid. Våra tankar och våra avsikter är alltigenom onda. Vi tänker på oss själva och våra liv. Livet är vår Gud och det har den allra högsta prioritet ibland oss. Detta livet och hur vi speglar våra egna liv i våra nästas liv är den allt uppslukande och allt omfattande aktiviteten som våra liv kretsar kring. Vi vill att våra liv ska bli exakt som vi har föreställt oss och som vi vill ha den. Och det som skiljer vår generation från bara några generationer tillbaka är att ofta idag så har vi åtminstone en teoretisk möjlighet att få våra liv just som vi vill ha våra liv. Det finns en potentiell möjlighet till att vi får det exakt som vi vill ha det. Teknik och vetenskap och forskning, det har kommit så långt att det finns snart inga begränsningar på vad vi människor kan åstadkomma, som bara för 50 år sedan var otänkbart. Vår tid, den är farligt nära den punkt där vi både uppför oss som på Noas tid och som de gjorde i Babel när de byggde tornet som sträckte sig upp i molnen mot himlen för att de ville bli som Gud. Genom den enorma utveckling, till exempel i medicinsk vetenskap, i bioteknologi, som världen sett bara de sista par tio åren, så kan det verka som att det inte längre är Gud som är herre över liv och över död, men människan som är herre över liv och över död. Människan sätter sig effektivt över både det första budet och det femte budet, eftersom de styrs av allt det begär som det nionde och det tionde budet förbjuder. Frågan är inte hur långt vi människor kan nå i vår tid, när man ser på hur snabbt kommunikationen går över hela världen på sekunder. Det är någonting som är unikt för vår tid. Det finns snart inga begränsningar på vad vi människor kan göra. Ungefär som i Babel. Det fanns inga begränsningar för vad de kunde göra. Då satte Gud ner foten. Det kan åtminstone se ut så för oss. Att det snart inte finns begränsningar på vad vi kan göra. Det finns självklart en gräns för människans ondska. Och det finns en gräns för Guds tålamod med oss. Vi vet en sak. Gud, han kommer inte att sända en ny flod. Det har han sagt. Jag ska aldrig sända en ny flod. Och som ett tecken på det så har vi regnbågen. Den har vi även i vår tid. Men vi vet att många av de tecken vi ser i vår tid, i vår samtid, i världen idag, de är lik de tecken Guds folk sett i alla tider, till alla tider, som tecken på att slutet är nära. Och det är ondska och det är själviskhet. Och det är tanken att människan tror att hon kan sätta sig över Gud. Och det är själviskhet på bekostnad av de svagare i samhället, särskilt de mindre liven, de små liven, de ofödda liven. Det som är nytt i vår tid, det är att ondskan sprider sig med blixtens hastighet genom kablar över alla världens hav. Det är unikt för vår tid. Det tempo, den hastighet som vår tid upplever och som ofta betraktas som något mycket positivt kan lika gärna vara vår jords undergång. Världen rasar framåt mot undergrunden, men ingen verkar vara intresserad av att stanna upp och tänka sig om två gånger. Detta är också någonting som präglar vår tid. Tanklöshet. Vår gamla människa vill gärna vara med på den här resan. Men Gud, han vill det annorlunda. Han vill inte att vi ska delta och medverka i den här resan. Jesus Kristus, Guds egen son, kom till jorden för att frigöra oss från detta syndiga livet. Och denna syndiga värld. Han kom för att göra slut på den makt djävulen utvisar i sitt spel bland världens människor på vår jord idag. Jesus kom för att hålla alla Guds bud fullkomligt. Han kom för att hålla hela Guds lag och för att sona straffet för alla våra synder. Också för de synder där vi frestas att följa världen. I all dens tanklöshet och själviskhet. När Jesus varnar sina lärjungar om att den sista dagen kommer när de inte väntade, så är det eftersom han vet att människor, de brukar ignorera Guds varningar. Det är därför den dagen kommer som en överraskning. Eftersom folk flest till alla tider har inte brytt sig om Guds varningar. Men Gud, om vi läser i hans ord, också i Gamla testamentet, hur han handlade med sitt folk Israel. Han brukar förvarna i god tid, innan han sänder sin straffdom över människor. Han skickar sina sändebud ut i världen för att kalla människor till omvändelse från all den ondska som finns i världen. Han skickar dem ut i god tid. Innan han sänder sin straffdom. Var därför beredda också ni, säger Jesus till oss. Vi ska vara beredda. I dagens text så talar Jesus främst till sina lärjungar. Till dem som han har kallat till tro genom sitt ord. Och som han så gärna vill bevara i den samma tro. Intill han kommer igen för att hämta dem hem. Var därför beredda, säger han, som en kär far. Som verkligen bryr sig om sina barn. Och inte vill att de ska hamna på villovägar. Var beredda. Så att ni är vakna när jag kommer igen. Jesus, han talar till oss alla, till oss som är hans dyrt friköpta barn. Vi är hans barn som han har friköpt från synden med sin egen kropp och med sitt eget blod, då han offrade sig själv på korset på Golgata för hela världens synder en gång för alla. Till oss säger Jesus, var beredda. Genom dopet så har vi del av frälsningen. Där har Gud givit oss tron på honom genom sin heliga ande, som också bevarar tron hos oss genom Guds ord. Förlåtelsen för alla våra synder och frälsningen från denna onda värld har vi ena och alena på grund av Jesus Kristus och hans sonoffer för oss på korset. Han har köpt oss fri. Han har köpt oss fri från den här syndiga världen. Han har friköpt oss från våra synder. Alla våra synder. Vi är hans barn i kraft av den frälsning han har åstadkommit för oss. Vi behöver därför inte göra något särskilt, något mycket speciellt, för att vara beredda. Utöver att vi fortsätter att hålla vår tro levande genom att den får näring av den enda näringskälla som kan hålla tron levande, nämligen Guds eget ord. Vi ska förbli i Guds ord. Det är så vi vakar. Vi ska lyssna till Guds ord och rätta oss efter Guds ord. Vi ska gå hem och titta över den undervisning som finns i katekesen. Vi ska lära oss de 10 buden och inte som omogna människor testa var alla tänkbara gränser för buden går just i vår tid. Men som mogna människor, som mogna kristna, hålla oss borta från lagens yttergränser och inte försöka testa Gud. Vi ska heller utstå spott och hån och smärta och bedrövelse av alla slag än att bryta mot Guds lag och hans vilja och säga att det är okej. I vår tid är det här en stor utmaning. Det är nästan omöjligt. Eftersom världen erbjuder oss allt vad våra hjärtan kan tänkas begära. Det finns i princip inga begränsningar. Utmaningen för oss i denna sista tid, det är att stå emot världens frestelser och kunna urskilja Guds vilja mitt i all ondska. Vår utmaning är att ta till oss av de ord och den undervisning som vi behöver att höra, medan vår gamla människa däremot söker det som den vill höra. Beredskapen består i att förbli i Guds ord och låta sig tas till fånga av Guds ord, även när världen skriker från alla håll att det är dårskap att låta sig fångas av Guds ord. Den beredskap vi ska ha inför den sista dagen, den sammanfattas väl av Paulus i sitt brev till Efesierna, där han säger: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Vår beredskap, den består alltså i att förbli i Guds ord. Amen. Låt oss be. Bevara oss, kära Herre och Gud, till kropp och själ i denna onda tid. Bevara oss från att ryckas med i alla världens lockelser till att falla från dig och ditt ord. Vi ber dig, bevara oss som dina egna dyrt friköpta barn genom att bevara oss i ditt ord. Detta är vår beredskap. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.